Ladies and gentlemen,
the very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in ensuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend.
John F. Kennedy var kandidat för det demokratiska partiet och blev vald till president år 1960. Han blev då den yngste presidenten som dittills valts och den första som var katolik. Han var den första presidenten som hade fötts på 1900-talet och den första från den generationen som hade påbörjat sin politiska karriär efter andra världskriget. Kennedy var bara 43 år när han valdes. Han blev en förebild för hela världen för att han var så pass ung. Han inspirerade många människor och gav dem hopp om att kunna bli den president som skulle byta allt gammalt och föråldrat och komma på ett mycket bättre sätt att styra landet på. Många människor som var yngre än honom tyckte att han var den som skulle få bort den äldre generationen politiker. Han var inte bara älskad av gamla och rutinerade människor, utan också ungdomar satte upp bilder på Kennedy bredvid artister och filmstjärnor. Vi tar upp mordet på John F. Kennedy i dagens avsnitt i podcasten Svenska mordhistorier. Källa Antoni Bachtiar, mimersprum.se. Jag heter Sebastian Krantz.
If we do not have a truthful understanding of what happened to the 35th president of the United States, then how in the world are we supposed to be able to figure out what's happening to us today? Let me just get down to the basics here, okay? First off, Monday night, following the Friday assassination, the Henry Wade, the district attorney of Dallas, held a press conference, and towards the end...
Kennedy var väldigt omtyckt av några, men hatad av andra. Starka grupper var emot allt som påminde om vänsterpolitik och många ansåg att Kennedys bror Robert, som var justitieminister, och Kennedy själv var vänsterpolitiker. Ända sedan det amerikanska inbördeskriget 1861 till 1865 så hade det amerikanska samhället delats upp. Det demokratiska partiet dominerade i sydstaterna och republikanerna, som var det andra stora partiet, hade dominerat i norra delen av landet. Det fanns också demokrater i norr, men det har alltid varit en skillnad på demokrater i norr och demokrater i söder. De i söder har oftast varit konservativa och motståndare till all sorts liberal politik, och de var emot de svartas rättigheter i samhället. Kennedy stämplades som en kommunist och fiende för många sydstater när han började tala om denna och andra liberala politiska reformer. Kennedys första internationella agerande som president blev ett fiasko. När han valdes var det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen igång. De båda stormakterna försökte att överrumpa varandra över hela världen. När Fidel Castro tog makten på Kuba 1959 så ansåg många amerikaner att det var ett dödligt hot att få en kommunistisk regim på Kuba. Castro fick stöd av Sovjetunionen, vilket gjorde att Sovjetunionen hade fått fäste på västra halvklotet.
During World War II, John F. Kennedy was a genuine war hero.
He was in the Navy in the Pacific when his boat was sliced in half. And as the captain, he was in charge and helped save his men, literally saved the life of one of the sailors by swimming with him in the life jacket and holding on to it between his teeth to an island. In 1952, Kennedy ran for the U.S. Senate. When Kennedy announced his candidacy, he was considered an underdog, but he surprised everybody. And in so doing, he helped launch a national career with national visibility.
CIA hade tränat exilkubaner för en invasion på Kuba. Kennedy gav klartecken, men den så kallade grisbuktsinvasionen misslyckades för att CIA hade gjort en total felbedömning av Castro-regimens styrka. Många exilkubaner skyllde misslyckandet på Kennedy och anklagade honom för att inte ha givit tillräckligt med understöd. Sovjetunionen och Kuba kunde framställa USA som aggressivt och hotande. Det allvarligaste krigshoten kom hösten 1962. Det var den så kallade Kubakrisen. Flygfoton ifrån ett amerikanskt spionplan visade att Sovjetunionen hade monterat upp ramper för kärnvapenbärande raketer på Kuba. Det skulle innebära att sovjetiska robotar med kärnladdningar skulle stå redo bara några mil ifrån USA:s kust. Sovjetunionen och Kuba vägrade när Kennedy beordrade att vapen skulle tas bort. Under några dagar så var världen nära på att börja ett förödande kärnvapenkrig. Kennedy lät den amerikanska flottan stoppa alla fartyg som försökte ta sig till Kuba genom att slå en ring runt sjön. Sovjetunionen backade i sista stund och baserna på Kuba monterades ner.
On infiltration instead of invasion. On subversion instead of elections. On intimidation instead of free choice. On guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. No president should fear public scrutiny of his program. For from that scrutiny comes understanding, and from that understanding comes support or opposition, and both are necessary. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration...
Kennedy hade alltså skaffat sig många och ibland mäktiga fiender. En del gillade honom inte för att han var katolik och liberal. Andra på grund av hans politik. De förödande skotten i Dallas. Kennedys besök i Dallas var ett led inför nästa valkampanj. Han trodde att han hade en god chans att bli omvald, men han visste att han inte var omtyckt i sydstaterna. Innan Kennedy kom till Dallas så spreds flygblad med ett foto på Kennedy tagna framifrån och i profil. Och över fotot stod texten. Efterlyst för högförräderi. Den dagen då presidenten kom så hade Dallas Morning News en helsida annons där de räknade upp en massa exempel på att Kennedy gjorde på många sätt gemensam sak med kommunisterna och ville störta USA. I fördärvet. När presidenten anländer den 22 november 1963 så blir mottagandet betydligt varmare än vad som är väntat. Eftersom vädret var vackert beslöt Kennedy att färdas i en öppen bil genom Dallas till Trade Mart. En byggnad inte särskilt långt ifrån stadens centrum, där lunchen skulle intas och där presidenten skulle hålla sitt tal.
Wolf, what you get from these tapes is a real sense of the confusion as top officials desperately tried to sort out what needed to be done and to fully grasp an event that in those moments was incomprehensible.
They were among the most anxious, gut-wrenching hours in American history, the chaos following President John F. Kennedy's assassination. Everyone, including top administration officials, was scrambling for accurate information. Newly released audio tapes offer fascinating insight into the confusion and the government's response. Listen to this phone call from White House physician Admiral George Berkeley, who was in Dallas, to Army Surgeon General Leonard Heaton on where to take the president's body.
In regard to the taking care of the remains of the President Kennedy, and we are planning on having the president taken directly to Walter Reed. Probably Mrs. Kennedy will also be going out there.
But it wasn't clarified. Just minutes earlier, Secret Service head Jerry Bain had called another official with the president in Dallas, saying the remains should be taken to another military hospital.
Arrangements have been made for a helicopter for the Bethesda Naval Medical Center.
The president was taken to Bethesda.
I bilen som Kennedy åker sitter också hans fru Jacqueline och guvernören i Texas, John Connally, och hans fru. Åskådarna var inte särskilt nöjda och visste inte riktigt vad man skulle tycka. Men när bilarna närmar sig centrum så tätnar folkskarorna och entusiasmen ökar. Bilen åker in på Elm Street, där det är ohyggligt mycket folk. Och plötsligt avlossas ett par skott och panik bryter ut. Ingen vet först vem som avlossat dem eller vem som blivit träffad. Det visar sig att det första skottet har träffat Kennedy i ryggen. Det andra skadade guvernören och det tredje träffade Kennedy i huvudet. Från åskådarna hördes ängsliga och spända röster. Var i helvete är bårarna? Skaffa hit en läkare. Han är på väg. Se upp där. Och någonstans längre in i folkmängden så hördes nervösa snyftningar. Kennedys bil åkte med illfart till Parkland sjukhuset. När bilen anländer så är han så gott som död. Han ligger framstupa i baksätet. Frun har slagit sina armar runt presidentens huvud och sitter böjd över honom som om hon viskar någonting. Guvernör Connally ligger på rygg på bilgolvet och stöder huvud och axlar mot sin fru som hela tiden skakar på huvudet och snyftar. Läkarna försöker att rädda presidenten, men alla ansträngningar var förgäves. Klockan ett så förklaras han död.
We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial.
På kort tid spred sig nyheten om Kennedys död över världen. I USA grät folk öppet på gatorna när dödsbudet kom, fast det sägs också att skolbarn i Dallas lär applåderat. I Polen, som tillhörde fiendelägret Warszawapakten, ringde kyrkklockorna en kvart på Kennedys begravningsdag. Den som var först att skriva i den kondoleansbok som lagts ut på amerikanska ambassaden var faktiskt den sovjetiske ledaren Chrusjtjev, På Kuba sa Castro: "Detta är dåliga nyheter. Kennedy var åtminstone en fiende vi vant oss vid." Det var inte bara världens ledare som sörjde, utan hela världen. Skolbarn gjorde minnesböcker av Kennedy och många människor tyckte att deras hopp till en bättre värld försvann när han dog. Mördaren grips. Ungefär 40 minuter efter att Kennedy skjutits så blir polismannen J.D. Tippit skjuten nära korsningen av 10th Street och Patton Avenue, en helt annan del av Dallas än där Kennedy blivit skjuten. Då griper man den 24-årige Lee Harvey Oswald som misstänks för mordet på både Kennedy och Tippit. Oswald arbetade i en lagerlokal som tillhörde Dallas skolboksförlag. Man misstänkte att han hade avlossat skotten mot presidenten ifrån ett fönster i denna lokal. Det fanns stora skäl till att misstänka att det var Oswald, och han hade försvunnit från skolbokslagret direkt efter mordet. Det fanns också vittnen som kunde styrka att han hade skjutit polismannen, och han greps med vapnet som Tippit med stor sannolikhet sköts med. I lagerlokalen så hittar man också ett gevär med 3 tomma patronhylsor. Och geväret var av samma sort som det gevär man vet har avlossat skotten mot Kennedy. En person hade beställt vapnet via postorder. Han hade uppgett falskt namn och beställt det till en postbox i Dallas. Också där hade han uppgett falskt namn. Men man kunde bevisa att det var Oswald som hade hyrt boxen. Han hade haft med sig ett avlångt paket till jobbet, och då han åkte med grannen dit så sa han att det var gardinstänger. Dessa bevis tydde starkt på att Oswald var den självklara gärningsmannen. Han förnekade mordet på Kennedy och mordet på polismannen. Han förhördes aldrig av någon advokat, och det fördes varken protokoll eller bandning. Lee Harvey Oswald sattes i fängelse, men dagen efter, när han skulle flyttas till ett annat, så lyckades klubbägaren Jack Ruby tränga sig förbi poliser och skjuta ihjäl den misstänkte mitt framför pressens kameror. Och när han dör så försvinner en stor del av möjligheten till att få reda på sanningen om mordet på John F. Kennedy. Oswalds bakgrund är skum. Det finns en hel del i hans historia som tyder på att det var han som sköt Kennedy. Han hade hyllat kommunismen och han hade kritiserat USA hårt. Han hade en gång flyttat till Sovjetunionen och hotat med att avslöja politiska uppgifter till Sovjetunionen om han inte fick byta medborgarskap. Man har undersökt och granskat hans bakgrund in i minsta detalj. Men ändå så har ingen kunnat svara på vad han skulle ha för motiv för att mörda presidenten. Många anser att han var med om ett attentat, men att han utförde någons uppdrag. Vissa har spekulerat i om Oswald var knuten till någon av USA:s hemliga operationer. Konspirationen. Efter mordet på Kennedy så spreds rykten om att det var en sammansvärjning som låg bakom mordet. Polisens utredning hade sagt att Oswald var ensam och hade avlossat 3 skott ifrån ett fönster i skolbokslagret. Polisen sa att ett skott hade missat. Teorin var att ett skott hade gått genom både Kennedy och guvernören. För att stoppa ryktena och utreda mordet så tillsattes en kommission av den nya presidenten Lyndon B. Johnson. Den fick namnet Warren-kommissionen.
Arrangements have been made for a helicopter for the B-52 Bethesda Naval Medical Center.
The president was taken to Bethesda. For decades, critics said his autopsy was incomplete, mishandled, maybe even part of a conspiracy. I listened to the tapes with historian Max Holland, who has a different take.
The government had no protocol for having an autopsy of a president. It was just never something no one had ever thought would be necessary. They were completely unprepared.
The tapes were discovered by the Rab Collection, historical document dealers. They got them from the estate of General Chester Clifton, a top aide to President Kennedy, then donated them to the National Archives. The recordings were made by the White House Communications Agency and include radio traffic from the president's plane, Air Force One.
Part of the recordings, which are not new, are still riveting, like when a distraught Lyndon Johnson and his wife get on the phone from Air Force One to console President Kennedy's mother.
I wish to God there was something that I could do, and I wanted to tell you that we were grieving with you.
Yes, well, thank you very much. Thank you very much. I know you love Jack and he loves you.
Yes, Kennedy, we feel like we just had a...
Yes, all right.
We are glad that the nation had the son, as it did.
Yes, well, thank you, Lady Bird. Thank you very much. Goodbye.
I september 1964 så kommer kommissionens dom. De lägger fram en rapport som innehåller 26 vittnesmål. Och de kommer fram till att Lee Harvey Oswald ensam hade avlossat de tre skotten ifrån den sjätte våningen av lagerbyggnaden. De kom fram till att han utfört dådet ensam och att det inte kommit några skott ifrån den gräsbevuxna kullen ifrån någon kompanjon. Det fanns många vittnen som tydde på det, men kommissionen hade tittat närmre på vinkeln som skotten från kullen kom ifrån. De sa att man direkt såg att det hade varit omöjligt att träffa därifrån, eftersom i skottlinjen stod det där ett träd. Kommissionens teori om skottvinkeln lades fram som den riktiga. De trodde att kulan träffat snett uppifrån och bakifrån, genom nacken och sedan genom halsen. Men även detta var inte säkert. Med den uppfattning som Warren-kommissionen hade så hade kulan fortsatt in i armhålan på guvernör Connally som satt framför Kennedy, träffat höger handled och till slut borrat sig in i vänster lårben. De sa också att Jack Ruby naturligtvis var skyldig för det plötsliga mordet på Kennedy. När man först tittade på rapporten så såg den ut att vara extremt välarbetad. Men få hade varken haft tid eller chans att få läsa igenom den helt. Efter ett tag så får rapporten allt mer kritik. Och ju längre tiden går, desto värre blir det. Den som framför den hårdaste kritiken är Mark Lane, som var den mördade Oswalds advokat och som anlitats av Oswalds mamma. Lane ansåg att kommissionens rapport inte tog hänsyn till bevis och fakta. Kommissionen var bara en täckmantel och att rapporten redan var klar innan man gjorde efterforskningarna. Många anser att Warren-kommissionen hade uppgift att slå fast vid att det bara var en mördare. Och endast en. Därför valde kommissionen att inte lyssna till de fakta som inte stämde med den version som kommissionen skulle bekräfta. Mark Lane påstod att kommissionen hade struntat i vissa vittnesmål som bevisat att Oswald inte var ensam. Kommissionen hade bara hört vad de ville höra, enligt många personer som undersökt fallet. Det var 58 av 90 ögonvittnen som hävdade att inte alla skott hade kommit ifrån skolboksförrådet där Oswald hade suttit. Många ansåg att de hade sett rök ifrån en gräsbevuxen kulle uppe till höger om vägen. Och en del av vittnena stod på en viadukt mitt framför bilkaravanen när mordet skedde. Och många av dem påstod att skotten kom snett framifrån. De flesta vittnena säger att det bara var 3 skott. Vissa säger att det var fler. Det har gjorts en del efterforskningar på om det avfyrats ett 4:e skott eller inte. Idag finns det starka tecken på att ett 4:e skott ska ha avfyrats mot Kennedy. Andra vittnen hävdade att FBI hade tvingat dem att ändra sina berättelser så att de skulle stämma överens med versionen om den ensamma mördaren. Alla de här vittnesmålen struntade Warren-kommissionen i och de togs inte med i rapporten. Ett vittne som blir intressant är Abraham Zapruder som hade lyckats fånga skotten på film. Den här filmen visste kommissionen om, men det höll dem i tysthet. När kriminaltekniker tittade på filmen ruta för ruta så ser de att det gick en halv sekund mellan Kennedys och Connellys första reaktioner när de träffas av skotten. De kom fram till att det då finns 2 möjligheter. Antingen träffas de av samma kula eller också så finns det flera skyttar. Det skulle ha varit omöjligt för Oswald att skjuta så snabbt. Mästerskyttar provsköt Oswalds gevär och det tog minst 2,34 sekunder att mata in en ny kula och skjuta på nytt. Då så räknar de inte med tiden det tar för att sikta in på ett nytt rörligt föremål. Det enda som tyder på att Oswald varit ensam om mordet var att den första kulan skulle ha genomborrat Kennedys kropp och sedan sårat Connelly i bröstet och på handleden. Det finns flera personer som har granskat fallet Kennedy och de har lagt fram en del olika teorier. En teori är att John F. Kennedy mördades av en konservativ sammansvärjning där både grupper i CIA och FBI deltog. En annan är att Kennedy mördades av exilkubaner som skyllde misslyckandet i Grisbukten på honom. Några har teorier om att Kennedy mördades av den amerikanska maffian. Maffian skulle då ha ogillat honom för att han fick stöd av maffian under valkampanjen mot ett löfte att inte förfölja den sedan han blivit vald. När Kennedy sedan bröt löftet så mördades han. Means greater attention to improved understanding of the news, as well as improved transmission. And it means, finally, that government at all levels must meet its obligation to provide you with the fullest possible information outside the narrowest limits of national security. And so it is to the printing press, to the recorder of man's deeds, the keeper of his conscience, the courier of his news, that we look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what. En journalist hörde att Oswald sa "I'm just a patsy", vilket betyder att man är en lättlurad person som får ta smällarna. Kanske var Oswald en sån. Det var ju många som ansåg att han var med om ett attentat och utförde någon annans uppdrag. Trots Kennedys stora popularitet så hann han inte uträtta allt han ville. Många av hans reformer som han planerade stoppades i kongressen. Men något som han hann uträtta var något som var viktigt. Han stoppade kärnvapenproven ovan jord. Kärnvapen testades i atmosfären och radioaktiv strålning hade skadat människor och djur som miljö. Kennedy lade också grunden till de nya lagar som skulle ge de svarta i samhället fler rättigheter, vilket han var ute efter, men som han inte hann utföra själv. En fråga man kan ställa sig är: hur kunde Jack Ruby komma åt Oswald med all säkerhetsbevakning? Och vad var det som fick han att skjuta ihjäl honom? Han sa att han sköt Oswald för att han ville att Kennedys fru Jackie skulle slippa plågas av en rättegång. Och det är också allt fler som inte tror att Oswald var den ensamma gärningsmannen. Det är ganska häpnadsväckande, för att Oswald kunde ju omöjligt veta innan att presidenten skulle åka en cabriolet. Och om inte vädret hade varit soligt just den här dagen så hade chansen att träffa presidenten då varit nästan omöjlig. Och om det man vet är sanningen, det kanske man aldrig får veta. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt i Svenska mordhistorier. Jag heter Sebastian Krantz.